27 januari 1993. Schweiz, en titt framåt och en titt bakåt.
I Schweiz försöker nu regeringen att kringgå följderna av att schweizarna röstade nej till ett EES-avtal.
EES-anhängarna i politik och näringsliv i Schweiz hade bland annat hoppats på att den ökade konkurrensen utifrån till följd av EES tillkomst skulle minska det kartellväsen som länge varit ett påfallande starkt inslag i näringslivet. En utredning 1985 visade att det då fanns över 500 karteller i landet. Kartellerna täcker en bred produktskala och bidrar naturligtvis också till att höja priserna för de schweiziska konsumenterna. Men många småföretagare har snarare velat slå vakt om kartellerna som de har haft fördelar av. Nu vill regeringen stoppa mycket av denna praxis. Regeringen vill ha befogenhet att motverka sammanslagning av större företag. Den vill öka möjligheten för kvalificerade utlänningar att arbeta i Schweiz. Och det utan motsvarande åtgärder i andra EES-länder för schweiziska medborgare. Regeringens planer tolkas som att den hittills i alla fall har gett upp tankarna på att snabbt kunna aktualisera frågan om EES igen. I det franskspråkiga Schweiz har ju EES-anhängare annars sagt att de ska försöka få ihop de 100 000 namnunderskrifter som behövs för att framdriva en ny omröstning. Och opinionsmätningar visar att en majoritet av väljarna nu, tvärtom mot i höstas, skulle rösta ja till EES. Men regeringen i Bern vill tydligen inte i första taget riskera en ny nedspränna från väljarna.
Rapporterade Jan-Olof Pettersson.
Januari 1993. Kort om Indien.
En 11 kilometer lång parad fick markera att det idag är 43 år sedan världens största demokrati bildades. Indien firar republikens dag. Kamelkavalleri som fortfarande används faktiskt och olika vapenslag paraderade i 1,5 timme framför den indiske och den brittiske premiärministern. John Major är den första brittiske ledare som blivit inbjuden till republikens dag i Indien.
Januari 1993. USA, sjukvården och damerna.
USA har världens dyraste sjukvård. Dessutom är miljontals människor utestängda från den. Men nu så har Hillary Clinton fått i uppdrag att inom 100 dagar utforma ett nytt sjukförsäkringsprogram. En svår balansakt för USAs nya first lady.
I USA har snart sagt varje årtionde haft sin egen first lady. Jackie Kennedy var 60-talets charmiga amerikanska drottning. Rosalind Carter representerade det aktivistiska 70-talet, en first lady som höll sig i Vita husets allra innersta rum. Och 80-talet tog över med Nancy Reagan, kall, slug och beräknande. Och som avlöstes av supermamman Barbara Bush. Mrs. Bush blev omåttligt populär genom att i stort sett inte göra någonting alls. Och 90-talet får nu se yrkeskvinnan Hillary Rodham Clinton, advokat och ansedd för att vara bland nationens allra skickligaste. Utbildad vid Yale University, där man enligt sägnen inte lär sig att uttolka lagen utan snarare att förändra den. Som nationens första dam ska nu Hillary Clinton skapa underlag för lagar som förändrar det amerikanska sjukförsäkringssystemet. Det är ett system som idag mer eller mindre utestänger omkring 35 miljoner amerikaner från sjukvården. Ett allmänt sjukförsäkringssystem är ett löfte från valkampanjen som president Clinton politiskt inte har råd att svika, även om USA knappast har råd att betala för det. Som inrikespolitisk sakfråga är kanske sjukvården den allra viktigaste, och det är den frågan som nu advokat Clinton ska lösa åt sin president. Och därmed har presidenten tagit en stor risk. Därför att historiskt har presidentfruar som är allt för aktiva aldrig blivit särskilt populära.
Januari 1993. Svensk politik.
Ja, Socialdemokraterna la idag fram sitt budgetförslag, den så kallade skuggbudgeten. Och de vill få in pengar till staten bland annat genom att höja skatten för högavlönade.
Ingvar Carlsson presenterade idag vad Socialdemokraterna kallar ett samlat program för ökad sysselsättning, tillväxt och sunda statsfinanser. Socialdemokraterna vill satsa 14 miljarder kronor på ett sysselsättningspaket som ska minska arbetslösheten med 2 procentenheter. Satsningen väntas skapa 190 000 nya jobb och utbildningsplatser från i höst. Detta ska bland annat betalas genom att arbetsgivaravgifterna höjs med 2 miljarder och genom att energi- och kapitalskatter höjs med 2,7 miljarder. Dessutom föreslår Socialdemokraterna att inkomstskatten höjs för höginkomsttagarna från nästa år med 5% ungefär. Totalt ska detta ge statskassan 4 miljarder. För Socialdemokraterna är detta en förutsättning för att man ska träffa en uppgörelse med regeringen.
Det är ett absolut villkor att de bördor som vi måste fördela på svenska folk fördelas på ett rättvist sätt. Vi kommer icke att ställa upp på en politik som gör att man ensidigt lägger det på de som har de svåraste eller sämsta förutsättningarna att orka med de här bördorna.
Socialdemokraterna vill spara lika mycket pengar som regeringen föreslagit, 12 miljarder i år. Men Socialdemokraterna säger inget om var besparingarna ska sättas in.
Vi tycker inte att man ska ha en à la carte-politik där regeringen ska kunna välja på olika punkter, utan det ska vara en helhetspolitik, det ska vara en rimlig avvägning och fördelning.
Socialdemokraterna kan alltså tänka sig att träffa en uppgörelse med regeringen om den ekonomiska politiken, men då måste det bli en paketlösning. I annat fall får regeringen vända sig till Ny demokrati.
Statsminister Carl Bildt säger i en kommentar att Socialdemokraterna varken vågar eller vill säga hur sparandet ska gå till. Carl Bildt utesluter dock inte möjligheter till samförståndslösningar, men säger att de måste utgå från regeringens förslag.
Och socialminister Bengt Westerberg, han accepterar Socialdemokraternas sysselsättningspaket, men han säger nej till höjd skatt för högavlönade.
Jag tycker det är dåligt att slå sönder den skattereform vi var överens om för ett par år sedan med Socialdemokraterna. Den grundas ju på 20 års erfarenheter av ett gammalt skattesystem som var förödande för svensk ekonomi. Och så blev vi överens om reformen, och det vore vansinnigt tycker jag att gå ifrån den nu.
Nu är det ett krav från deras sida för att de ska samarbeta med er om budgeten. Tror jag ändå inte att ni kan komma överens om det?
Nej, det tror jag inte. Jag tror uppriktigt sagt inte att det är något krav. Därför att de inser lika bra som vi att vi behöver stå fast vid skattereformen men ändå sanera budgeten.
Thomas Lundström intervjuade.
Januari 1993. Václav Havel, den nya presidenten i Tjeckien.
Igår kväll blev det klart. Den nya tjeckiska republikens första president blev samma man som var det gemensamma Tjeckoslovakiens sista president, alltså Václav Havel. Och i Slovakien ska parlamentet idag rösta om sin nya president.
Av det tjeckiska parlamentets 200 röster behövde Havel 101. Han fick 109. Men vägen fram till den nödvändiga majoriteten och det femåriga förordnandet som statsöverhuvud, den vägen var kantad av en 5 timmar stormig debatt som avbröts av ett bombhot. Parlamentssalen genomsöktes, ingen sprängladdning kunde hittas och den skrikiga debatten återupptogs. Det högernationalistiska republikanska partiet slog nya egna bottenrekord i argumentationsteknik. De 4 regeringspartierna som stödde Havels kandidatur, de fick vid ett tillfälle nog av smutskastningen och tågade helt sonika ut. Havels popularitet bland allmänheten har minskat väsentligt sedan den så kallade sammetsrevolutionen 1989. Många tjecker anklagar den 57-årige före detta dissidenten och dramatiken för att han gjorde för lite eller inget alls för att stoppa delningen av Tjeckoslovakien. I Slovakien röstade igår parlamentet också om ny president, men av de 4 kandidaterna fick ingen nödvändiga 3/5 majoritet. Trögt i portgången alltså för Slovakien, medan Tjeckien får tillbaka Havel med samma Mona Lisa-leende men politiskt mer tilltuffsad än tidigare. Kjell Albin Abrahamsson, Wien.
Den 27 januari 1993. Det kan bli ett fint samarbete mellan Danmark och Sverige i EG-parlamentet.
När Sveriges medlemsförhandlingar med EG startar är det en fördel för Sverige att Danmark har ordförandeskapet i EG. Det säger den nye danske utrikesministern Niels Helveg Petersen som just nu är i Stockholm för att delta i nordiska utrikesministermötet på Haga slott idag. Kerstin Brostrand har träffat honom.
Fördelen med ett danskt ordförandeskap när Sverige börjar förhandla med EG är att vi känner till Sverige. Vi vet vilka problem Sverige har, säger Niels Helveg Petersen som fick utrikesministerposten i den nya danska regeringen som tillträdde i måndags. Men till syvende och sist är det ju svenskarna själva som måste förhandla och precisera sina förhandlingskrav.
Men vi kan hjälpa och vi förstår de svenska problemen och det är så själv en fördel för vi kan ju gott förklara några av de andra länder, var i de svenska och de särliga problemen består.
Vi kan hjälpa Sverige genom att förklara de svenska problemen för de andra EG-länderna, säger den danske utrikesministern. Idag möts de nordiska utrikesministrarna i Stockholm och då kommer medlemsförhandlingarna som startar i Bryssel på måndag att diskuteras. Om jag kan ge några goda råd kommer jag att göra det, säger Danmarks nya utrikesminister. Som nu också är den som ska leda EGs förhandlingar med Sverige, Finland, Österrike och kanske Norge under våren. Niels Helveg Petersen undviker diplomatiskt frågan om vilka krav Sverige kan ställa på EG. Men är noga med att påpeka att det inte kan bli tal om så långtgående undantag från Maastrichtavtalet som Danmark fått igenom.
Vi är med i kretsen och har varit det länge. Inarbetet i hela EGs politiska, juridiska, ekonomiska samvirke. Och därför är Danmarks situation ju en annan. Därför står det ju också uttryckligt i den danska särordningen att den danska särordningen är skräddarsydd till Danmark.
Danmarks specialavtal med EG bygger på att vi varit medlemmar i 20 år, säger utrikesminister Petersen. Därför kan Danmark särbehandlas. Den nya danska regeringen har en tuff vår framför sig. Danmark ska alltså leda EGs förhandlingar med blivande nya medlemmar, samtidigt som hemmaopinionen måste övertygas om att specialavtalet med EG är så bra att de kritiska väljarna nu ska våga rösta ja i den andra danska folkomröstningen om Maastrichtavtalet nu i vår. Men vad händer om danskarna röstar nej en gång till? Frågan besvaras med ett temperamentsfullt utrop av den danske utrikesministern.
Jag intresserar mig inte meget for at diskutere, hvad der sker ved et nej. Jeg synes, det er en negativ og lidt uspændende diskussion. Det afgørende i denne kampagne er at fremhæve.
En omfattande informationskampanj ska reparera misstagen som begicks vid folkomröstningen förra året. Väljarna måste få veta mer om vad som händer inom EG. Ministerrådets möte i Bryssel på måndag, där Sverige presenterar sina förhandlingskrav, ska till exempel för första gången vara öppet och sändas i TV på danskt initiativ.
januari 1993. Svenska FN-trupper i strid. Ja, det är inte så långt borta. Det är nämligen många som kan tänka sig sådant.
Och i riksdagen tycks det nu finnas en majoritet för ett beslut att även sätta in svenska FN-trupp i strid om det skulle vara nödvändigt för att bidra till att skapa fred. Svenska FN-soldater har ju hittills sänts ut endast på fredsbevarande uppdrag. Men nu kan det bli fråga om att ingripa aktivt för att få slut på krigshandlingar, säger försvarsminister Anders Björk.
Ja, det tror jag är en utveckling som vi måste räkna med. Och en gång i tiden så var ju Sverige i Kongo i just det syftet. Då gäller det att se till så att de som då går in i den typen av verksamhet för det första är frivilliga och vet vad det handlar om, är uttagna på de grunderna. Naturligtvis också att de har en helt annan typ av utrustning än vi idag har för våra FN-förband.
Men svenska FN-soldater i strid i kommande uppgifter, det är ett sannolikt scenario.
Ja, det kan inte uteslutas. Då ska vi komma ihåg att innan något sånt sker så handlar det om att såväl regering som riksdag ska ge sitt tillstånd. Och jag förutsätter att vi sätter icke in några svenska förband i stridande funktion om det inte råder en bred politisk enhet om detta i Sverige.
Socialdemokraternas försvarspolitiske talesman Sture Ericsson resonerar i samma termer som den moderata försvarsministern.
Om det nu är så att vi vill att FN ska spela en mer aktiv roll för att förhindra krig och elände ute i världen, då måste också FNs medlemmar, inklusive Sverige, kunna ställa upp i sådana operationer. Men det är inte en fråga om att skicka ut värnpliktiga, utan det är fråga om frivilliga som kontraktsbinds för sån tjänstgöring. Men ja, jag tror ska vi få någon kraft bakom våra resonemang kring FNs roll för att bevara freden, så hamnar vi nog där någon gång under 90-talet.
Så frivilligt uttagen svensk militär i stridande uppgifter under FN-flagg, det är ett mycket sannolikt scenario?
Jag kan inte utesluta att det kan bli det under 90-talet.
Socialdemokraterna har motionerat om en permanent fredsbrigad som ska kunna stå till FNs förfogande. Försvarsministern vill bygga på den beredskapsstyrka på 3000 man som redan idag är kontrakterad. Men då måste kontrakten skrivas om så att det också omfattar uppgifter i strid. Försvarsminister Björk säger också att en framtida FN-styrka med mera krävande uppgifter också måste få en helt annan utrustning än den som nu finns. Och för detta finns inga pengar i försvarets budget, anser han. Socialdemokraterna föreslår att man avdelar en av arméns nuvarande brigader till FN-tjänst. Överbefälhavaren kommer nu att få ett nytt uppdrag att utreda vilka resurser som kommer att kunna ställas till FNs förfogande.
Och det var Börje Remdahl som var reporter.
Januari 1993. England och kolgruvorna.
Och så till London. Det står klart att många av de kolgruvor som den brittiska regeringen ville lägga ner faktiskt kommer att leva vidare.
Försöket att lägga ner 30 kolgruvor och ställa minst 30 000 gruvarbetare arbetslösa framstår nu som den konservativa regeringens svåraste misstag. Inte nog med att hanteringen av frågan var olaglig, det har högsta domstolen konstaterat. Regeringen tvingas nu hålla ett stort antal olönsamma gruvor öppna. Man kan säga att parlamentet har beordrat regeringen att låta ett 15-tal gruvor leva vidare. Det är samtliga ledamöter i industriutskottet som har enats om att kolbrytningen bör öka med minst 16 miljoner ton. Något som betyder att hälften av de hotade gruvorna får ett fortsatt liv. Parlamentets beslut innebär att regeringen måste fortsätta att subventionera kolgruvorna med gigantiska belopp. Notan kommer att hamna på mellan 5 och 10 miljarder kronor. Industriminister Michael Heseltine har redan besökt EG-kommissionen i Bryssel för att be om tillstånd att få fortsätta att subventionera gruvorna. Och för Michael Heseltine innebär beslutet en svår prestigeförlust. Många konservativa parlamentsledamöter passar nu på att ge honom betalt för gammal ost. De kan inte förlåta honom för att han bringade Margaret Thatcher på fall. Heseltine måste nu försöka övertyga landets privata kraftproducenter om att köpa kol. En svår uppgift eftersom de flesta planerar att satsa på gas som anses vara såväl billigare som renare. Anders Lindqvist i London.
Januari 1993. Lite positivt mitt ibland det negativa. Från Japan.
Studio 1 kan idag presentera en positiv ekonomisk nyhet. Men då får vi bege oss till Japan. Och det är märkligt nog det stundande kejserliga bröllopet som skapar förväntningarna på en nytändning för ekonomin. Japans kronprins Naruhito har ju förlovat sig med en kvinna vid namn Masako Owada, 29-årig karriärdiplomat. Bröllopsruset kommer mitt i lågkonjunkturen. Och politiker och företagare håller nu tummarna för att japanerna ska konsumera landet ur krisen. Yukiko Jok och Jon Thunqvist rapporterar från Tokyo.
Så omoimasu. Ano, yahari minasama o shiyase ni naru, mushiku sore koso kōtaishi denka hajime Masako-sama o shiyase ni naru node, sono yappari.
Det är klart att vi i bröllopsbranschen förväntar oss strålande tider nu. För det är ju så att alla som går i giftastankar, de ser ju till att stå till nu. För de vill ha samma bröllopsår och samma jubileumsår som prinsparet, säger Yoniko Hirayama, som har arbetat i bröllopsbranschen sedan 50-talet. Hon var också med och såg förra kronprinsen, alltså den nuvarande kejsaren, gifta sig.
Och nu har vi gått ner i det stora Tokyo-hotellets källarvåning i själva brudhallen. Här så pågår det en febril verksamhet inför morgondagens anstormning utav unga brudpar som ska titta på brudklänningar och andra attiraljer som hör till ett japanskt bröllop.
Vi sitter alltså i ett berg av kartonger medan folk springer omkring och hänger upp vita siden- och silkesklänningar som ser ut som ljuva romantiska drömmar. Men det är dyrt att gifta sig i Japan.
Ett normalbröllop kostar drygt 100 000 svenska kronor. Och det är med 70 eller 80 gäster. Och det här är alltså bara normalbröllopet. Det kan kosta betydligt mer att gifta sig i Japan. Det finns en annan bransch som har väntat länge på att det ska hända något för att få fart på konsumenternas intresse för deras produkter igen.
Ja, just nu står vi inne på ett av Tokyos många elektronikvaruhus. Och här har man laddat upp minsann inför prinsbröllopet. Här står det stereoapparater i massor och man har också ställt fram en hel trave med high vision tv-apparater, högupplösnings tv-apparater. Men de kostar 50 000 svenska kronor. Och det är väl frågan om folk kommer att investera i en sån för att se en vackrare Masako.
Det har inte gått så bra att sälja de här tv-apparaterna tidigare och det tros bero på det höga priset och att den förbättring man får i och med att man byter upp sig till en högupplösnings-tv inte är så stor så att det skulle berättiga då 50 000 svenska kronor. Vad man däremot hoppas kunna sälja, det är kompletta set utav stereo, video och annat som kan behövas till ett nygift par. Och en expedit som vi pratade med tidigare, han sa att han har stora förhoppningar på bröllopet och tänker sig att nu kanske äntligen det kommer en förlossning för elektronikbranschen som har haft svåra tider fram till nu faktiskt. Men är då allt detta bara fromma förhoppningar? Ja, vi har pratat med en ekonom.
ま、植物的な効果ということで、ま、考えられるのはそのプリンセスのファッション.
Jag tror att prinsparets bröllop kommer att vara mycket positivt för den japanska ekonomin. Vi kommer att se två typer av effekter. Dels en rent materiell. Folk kommer att köpa mer. Tänk bara på alla flickor som vill ha Masako-modet. Och dels så kommer vi att få en mental pluseffekt. Japanerna som en lång tid har levt i en sorts lågkonjunktursdepression kommer att må bättre och konsumera mer. Och det kommer att hjälpa upp den japanska ekonomin. Och den japanska ekonomins förbättrande kommer i sin tur att hjälpa upp världsekonomin. I västländernas toppmöte i juli i Tokyo kommer det ekonomiska stödet till de forna Sovjetrepubliken att diskuteras. Men det enda västland som egentligen har råd att ge ett större ekonomiskt bistånd till dessa länder, det är ju Japan. Jag tror att prinsbröllopet kommer att ge pluseffekter både för Japan och resten av världen, säger Masakazu Fukuda, professor i ekonomi vid Nihon-universitetet i Tokyo.
Hur mycket betyder ett kronprinsbröllop för den japanska ekonomin? Hur mycket betyder det för världsekonomin? USA vill att Japan ska investera mer, ta ledningen i världen, sätta fart på konjunkturen igen. Kanske är det för mycket att hoppas på att ett kronprinsbröllop ska göra det. Men visst har det betydelse.
I alla fall tror varuhusen det. För de skyltar som aldrig förr. Och i skyltfönstret så har de bilder på kronprinsparet. De har också en massa Masako-varor som det kallas. Och bakom oss så har ett stort varuhus rullat ut en banderoll från 8:e våningen. Jättelik stor banderoll på vilken det står gratulerar. Det här är Yuki Kojuk och Jon Thunqvist för Studio 1 i Tokyo.
Den 27 januari 1993. En rapport från forna Jugoslavien, den liknar egentligen alla andra rapporter från forna Jugoslavien.
Och vi ska börja med vapenvilan mellan bosnier och kroater. Mitt under en offensiv mot serberna i Krajina så är den enda lilla ljuspunkten i krigets Jugoslavien den här vapenvilan. Situationen idag förvärrades på flera sätt.
Egentligen var det bara väntat. Efter de senaste dagarnas kroatiska offensiv kom idag den första serbiska motoffensiven. Den strategiska byn Skabrnje som kroaterna kontrollerat de senaste 36 timmarna togs idag tillbaka av Krajina-serberna. Fler motattacker kommer med största sannolikhet. Och efter de värsta striderna hittills mellan bosnier och kroater i Bosnien-Herzegovina har de forna vapenbröderna nu beslutat om en omedelbar vapenvila. Ingen vet naturligtvis om vapenvilan kommer att hålla eller om striderna fortsätter och den tidigare alliansen mot serberna trots allt får anses vara begravd för en lång tid framåt. De svåraste striderna mellan bosnier och kroater har pågått i Busovaca-området i centrala Bosnien. Det är en av de regioner där enligt FNs och EGs fredsplan bosnier och kroater tillsammans ska styra provinsen. Strider eller samarbete blir nyckelorden de närmaste dagarna. Också i Sarajevo uppges striderna vara de värsta på 4 månader. För den upptrappningen svarar den serbiska sidan. De nya striderna på alla fronter sätts i direkt samband med den av fredsmäklarna Vance och Owen påstridigt föreslagna uppdelningen av Bosnien i 10 provinser. Det upptrappade kriget, fruktar många bedömare, kommer att förvandla kartan till 3 stora etniska områden. Bosnien hotade idag med att lämna fredsförhandlingarna i Genève. Den bosniska regeringen la fram hotet på grund av ökad serbisk aggression och fördrivning av bosnier i områden som ska styras av serberna. Vägen mot en fredlig och politisk lösning av kriget i Jugoslavien blev alltså idag stenigare och dystrare än på länge. Också den proklamerade vapenvilan har förlorat sin lyskraft. Kjell Albin Abrahamsson, Wien.
NATO-källor i Bryssel uppger idag att FN-chefen Boutros Ghali har tackat ja till ett erbjudande från NATO om att se till att flygförbudszonen över Bosnien respekteras. Förutsättningen är dock FNs godkännande. Enligt källorna håller NATO nu på att utarbeta planer för uppdraget som, om det blir av, är det första som den västliga försvarsorganisationen utför utanför eget territorium.
...27 januari 1993. FN har nu blivit en organisation som inte får någonting utfört. Det har ingen kraft längre. Och nu börjar man misströsta lite till mans inom medlemsländerna.
Förenta nationerna beskrivs allt oftare som en kraftlös organisation utan förmåga att lösa kriser. Och man kan nu ana en återgång till den så kallade vetopolitiken där stormakterna stoppade FN-beslut med sina veton genom att alltså säga nej.
Är FN på väg tillbaka till det kalla krigets fastlåsning? Efter Sovjetunionens sammanbrott blev USA världens enda stormakt värd namnet. USA fick genom samarbete, övertalning och till och med ett slags utpressning hela FNs säkerhetsråd med på det militära ingripandet mot Irak för 2 år sedan. Alla jublade, nu fungerar FN som det ska, alla är överens och FN kan ingripa med kraft. Men sedan dess har det blivit si och så med enigheten. FN framstår som tämligen kraftlöst när det gäller att lösa konflikter eller lindra mänskligt lidande. Exemplen just nu är konflikten i det forna Jugoslavien där FN varken kunnat lösa själva konflikten eller på ett effektivt sätt lindra lidandet. Och frågan om de deporterade palestinierna, säkerhetsrådet har fördömt deportationen och krävt att palestinierna ska få återvända hem. Och så ett tomt hot från FNs generalsekreterare, annars kommer vi att vidta andra åtgärder. Vilka andra åtgärder? FN kan inte längre fatta beslut om ingripanden om inte USA helhjärtat stödjer beslutet och dessutom är redo att genomföra det. FN har inte resurser och inga egna militära medel. Nu är det egentligen bara USA som kan utföra militära uppdrag åt FN. Det har lett till att USA anklagas för att spela världspolis i FNs namn. Exemplen är Somalia och nu senast Irak. Och nu närmar sig ett par intressanta situationer där det kan tänkas att vetopolitiken från det kalla kriget kommer tillbaka. Kraven på ett ingripande mot Israel i form av sanktioner ökar, men USA kan mycket väl tänkas stoppa det med sitt veto. Kraven på ett ingripande mot Serbien ökar också. Det kan stoppas av Rysslands veto, precis som det var förr. Dessutom kan USA bara genom att meddela att amerikanska trupper inte kan komma i fråga få FN att avstå från att besluta om militära aktioner. Det är bara USA som kan utföra sådana. Nu finns det ju en särskild kommission, ledd av Ingvar Carlsson, som ska utreda FNs ställning och framtid. Där försöker man finna medel för att stärka FN, stärka generalsekreteraren och stärka de små nationernas inflytande. Ett svagt FN som nu kan ledas helt av den enda stormakten, USA. En tanke är till exempel att FN bygger upp en egen militär styrka för att alltså inte bli så beroende av amerikanerna. Men kvar står att USA och Ryssland kan komma på kollisionskurs i flera frågor och då kan vetopolitiken komma tillbaka. Ett första prov där blir ett eventuellt ingripande mot Serbien som Ryssland alltså kan stoppa. Ett annat Israel där USA kan stoppa eventuella åtgärder från FN.
Det sa Bo Karlström.
Januari 1993, Sydafrika.
På fredag inledde det sydafrikanska parlamentet sin kanske sista session i nuvarande skick. För president de Klerks målsättning är att en övergångsmyndighet ska vara på plats redan i maj i år. En övergångsmyndighet som ska fungera i väntan på fria val och ny regering. Ja, det säger ANC-företrädaren Dr. Motlana, som är en av Mandelas närmaste män och på besök i Sverige.
When I listened to Mr. de Klerk, our president, he actually named for the first time dates, mentioned May 1993 as a possible date for the installation of the transitional authority.
Motlana säger också att de Klerk vid ett möte där Motlana själv var närvarande strax innan han åkte till Sverige uttryckligen sagt att fria val bör hållas runt september-november i år, eller om det inte går så senast i april nästa år. Det är första gången de Klerk så här tydligt nämner när en övergångsmyndighet kan vara på plats, säger Motlana och påpekar att det är Sydafrikas allt mer försämrade ekonomi som gjort att alla parter nu insett att landet snabbt måste få till fria val och bygga upp omvärldens förtroende för Sydafrika. De sanktioner som riktats mot oss har helt tagit knäcken på landets ekonomi, säger Motlana.
I think all of us are now aware of the need to speed up the whole process. The financial sanctions, the lack of loans from the World Bank and other financial institutions have devastated the South African economy. And we are in a desperate hurry to reverse that process now.
Dr. Motlana säger att alla är medvetna om att det inte blir lätt att skapa en demokrati samtidigt som landet sedan 3 år tillbaka befinner sig i en djup ekonomisk kris. Arbetslösheten är stor och inflationen ligger stadigt kring 15%. Utländska investeringar behövs i Sydafrika för att få fart på ekonomin, säger Motlana, men han vill ändå att omvärlden ska vänta till en övergångsregering verkligen är på plats. Motlana, som är ANC-ledaren Nelson Mandelas personliga läkare och i 40 år kämpat vid Mandelas sida mot apartheid, vet allt för väl hur lätt regeringen sviker sina löften.
The international community is asked to bear with us a little longer so that South Africa finally agrees to the promises they have made over the past 2-3 years.
Dr. Motlana, ANC-företrädare, ekoreporter Silla Benkö.
Januari 1993, om den så kallade Bofors-skandalen. Det var den lite skumma affären mellan Indien och Sverige.
Om banksekretessen ska lyftas och Indiens åklagare ska få se de handlingar och konton som kastar ljus över Bofors-skandalen. Detta uppges idag i välinformerade kretsar här i Indiens huvudstad, där det finns en tvihågsen inställning till om byken ska tvättas ordentligt och offentligt. Men även om den schweiziska domstolen ger klartecken för att indierna får tillgång till bankdokumenten, innebär det inte att allmänheten omedelbart får namnen på dem som tagit emot Bofors mutor i samband med kanonaffären i mitten på 80-talet. Den affär som drevs igenom av de två ländernas regeringars initiativ. Det innebär, framhåller den tidning i Indien som mest intensivt är drivit jakten på missdådarna, Indian Express, bara ett första steg. Sen ska beslutet komma att handlingarna kan skickas till Indien också. Och i båda leden kan överklaganden göras till Schweiz högsta domstol. Och det tas för givet att så görs av den stenrika familjen Hindushas som anses ha fått sin del av mutpengarna. Om bankhandlingarna lämnas ut måste Indiens regering också ta ställning till hur den ska hantera Bofors mellanhand i affären Win Chadha. Denne man är formellt eftersökt av indierna men han anses ha beskydd från politiska krafter högt upp. Han vistas i Schweiz men han kan tvingas hem till Indien när hans pass om någon månad går ut. Staffan Heimersson, New Delhi.
Och om domstolen beslutar att lämna ut bankhandlingarna så har kontoinnehavarna 30 dagar på sig att överklaga beslutet. Och sen går ärendet till högsta domstolen i Lausanne.
Januari 1993, Sydafrika.
Sydafrikas president de Klerk höll idag sitt öppningstal i parlamentet i Kapstaden. Och det bjöd inte på några stora politiska överraskningar, men det var ett tal som ändå uttryckte hopp om demokrati för Sydafrika. Vår utsänd i Kapstaden är Bertil Romilsson.
Ja, det var ett försiktigt tal de Klerk höll, utan nya stora utspel och löften. Han talade förhoppningsfullt om möjligheten att nu gå vidare mot förhandlingar inom kort, eftersom förståelsen har ökat hos de viktigaste politiska aktörerna om vilken väg man måste gå i Sydafrika och vilken skada man kan åstadkomma om man inte gör framsteg nu.
There is a positive spirit amongst most of the political parties. The actions are characterized by a realization that immeasurable damage will be done if we do not make progress now.
Men samtidigt sa de Klerk att mycket arbete återstår innan man når fram till förhandlingar och överenskommelser som kan ge Sydafrika demokrati. De Klerk sa sig ändå tro att den tidtabell han drog upp i höstas kan hålla med återupptagna förhandlingar i början av mars.
If that happens, we shall be able to move well within our projected timescale.
Håller den tidtabellen kan man, enligt de Klerk, ha ett övergångsråd där alltså även svarta ska sitta i juni och ett beslut om övergångsförfattning i september i år. Men om förhandlingarna inte lyckas nu, ja då finns risk att ett förödande krig byter ut i Sydafrika, varnade de Klerk. Sydafrika står inför ett val nu att stödja förändringar och förhandlingar eller förbereda sig för en blodig kamp. Men det gäller inte bara att få igång förhandlingarna utan att få bukt med det som mer än något annat hänger som ett mörkt moln över Sydafrika, som de Klerk sa, nämligen våld och kriminalitet. Därför tänker regeringen skärpa lagar och förordningar. Det gäller bland annat hårda straff för innehav av vapen, hårdare fängelsestraff överhuvudtaget, troligen också dödsstraff. Ett nätverk av självförsvarsgrupper över hela landet planeras och ekonomisk hjälp till de som vill skaffa olika skyddssystem. Åtgärder som kan skapa kritik och ses mer som skydd för vita än för majoriteten av befolkningen. Men det här talet av de Klerk gav egentligen inte Sydafrika och omvärlden nya förhoppningar om att det här året verkligen blir det stora genombrottsåret för demokrati. De Klerks försiktiga optimism om att tidsschemat kan hålla bygger på att alla parter kan komma fram till kompromisser i avgörande frågor under några veckor nu i februari. Kommentarer från politiska bedömare här efter talet har uttryckt en hel del skepsis inför möjligheten att lyckas klara det så snabbt. Bertil Romilsson, Kapstaden.
Onåd utlämnade till dem som ingen kan lugna. Tiden är nu idealisk för mord.
31 januari 1993. Sverige.
Socialdemokraterna skulle få egen majoritet i riksdagen om det var val idag. I SIFOs senaste väljarbarometer som presenteras i 4 morgontidningar idag får partiet hela 50,4% och det är en uppgång med 2 procentenheter sedan förra mätningen i december. Det är den högsta noteringen Socialdemokraterna haft på 12 år. Undersökningen gjordes veckorna efter att budgetpropositionen presenterats. Av de borgerliga partierna är det Moderaterna som klarar sig bäst. Partiet ökar 0,4 procentenheter till 19,5%. För de andra regeringspartierna är förändringarna marginella. Centerpartiet har 6,1%, Folkpartiet 5,6% och KDS 4,6%. Ny demokrati däremot går kraftigt tillbaka och får 7,7%, en nedgång med 1,9 procentenheter. Vänsterpartiet har oförändrade 3,4% och Miljöpartiet ökar till 2,3%. I mätningen intervjuades drygt 2000 personer. I en kommentar till SIFO-mätningen säger Socialdemokraternas partisekreterare Mona Sahlin att siffrorna är unika. Det speglar en stämning att det får vara nog med stigande arbetslöshet, orättvisor och handlingsförlamning, säger Sahlin till TT.
...31 januari 1993, Tyskland.
På årsdagen av Adolf Hitlers makttillträde för 60 år sedan deltog hundratusentals tyskar igår kväll i ett antal olika demonstrationer mot rasism. Omkring 100,000 berlinare kantade gatorna längs en marschväg genom Brandenburger Tor, där Hitlers stormtrupper och anhängare firade makttillträdet 1933. Och i Düsseldorf uppgav polisen att 120,000 personer var ute på gatorna.
...31 januari 1993, Turkiet.
Turkiet får nu sin belöning för att ha ställt upp på de allierade sida i kriget mot Irak. Under en rundresa i länderna runt Persiska viken har premiärminister Demirel inkasserat 3 miljarder dollar som senkommen tack för hjälpen. Men samtidigt växer oppositionen i Turkiet mot att västallierade plan tillåts attackera Irak från turkiskt territorium.
Turkiet ställde aldrig upp med några trupper i Gulfkonflikten, men insatsen var nog så betydelsefull ändå. Regeringen i Ankara lät amerikanska bombplan göra räder mot Irak från baser i södra Turkiet. Och Turkiet ströp snabbt den irakiska oljeexporten genom att stänga av oljeledningarna som korsar turkiskt territorium. Inte en droppe olja har ännu släppts fram på grund av FNs sanktioner mot Saddam Hussein. Och det har inneburit ett svårt inkomstbortfall för Turkiet i uteblivna avgifter från Irak. Före konflikten var Irak en av Turkiets ledande handelspartners, men alla sköna kontrakt flög sin kos när den ekonomiska blockaden mot Bagdad trädde i kraft. Men nu får Turkiet plåster på såren. Efter en rundresa den gångna veckan till länderna vid Persiska viken kom premiärminister Demirel hem till Ankara med löfte om 3 miljarder dollar i kompensation från Saudiarabien, Kuwait och Förenade Arabemiraten. Pengarna ska gå till militära ändamål, bland annat inköp av stridsflygplan. Irak reagerade hätskt på Demirels resande. Den turkiske hunden anländer till Saudiarabien var första sidans rubriken i en Bagdad-tidning som ges ut av en av Saddams söner. Den irakiska pressen började angripa den turkiske premiärministern efter att amerikanska plan från flygbasen Incirlik i södra Turkiet gjort räder mot missil- och radaranläggningar i flygförbudszonen i norra Irak. Men parlamentet i Ankara börjar finna det allt mindre acceptabelt med utländsk militär på turkisk mark. Det var motvilligt som mandatet utsträcktes nyligen med ett halvår. Många turkar, av vilka 99% är muslimer, undrar varför det muslimska Irak ska attackeras för trots mot FN-resolutionerna och inte det kristna Serbien. Och Turkiets president Turgut Özal, som just nu besöker USA och ska träffa Bill Clinton, sa häromdagen att det fortsatta stödet för allierade attacker i Irak blir avhängigt av vad väst gör för att skydda muslimerna i Bosnien. Den upprymda stämning som rådde när Turkiet anslöt sig till anti-Saddam-alliansen har helt försvunnit.
Åke Wiklund.
...31 januari 1993... Estland.
Nu ska vi titta våra grannländer. Några har blivit ofattbart rika, ofattbart fort. Tack vare den nya kapitalismen eller på rena svarta affärer. Medan de gamla ser hur den höga inflationen gör deras pensioner värdelösa. Pengarna räcker inte ens till mat. Klyftan mellan fattiga och rika i Estland blir allt större.
Redan klockan 9 på morgonen kommer de första pensionärerna hit till ett av Tallinns socialkontor. I kylan står de och köar i timmar för att vara säkra på att inte bli utan mat för dagen. Precis klockan 11 anländer soppan. För många pensionärer i Estland är gratissoppan deras viktigaste mål för dagen. När 77-åriga Alvine Vasiljeva har fått sin soppa går hon hem till sin enkla bostad för att i ensamhet äta. Hon bor i en liten enrummare. I pension får hon bara 260 estniska kronor i månaden. Det motsvarar 150 svenska kronor samtidigt som priserna börjar närma sig svensk nivå. Alvines största skräck i dagens Estland är hungern.
Вот карта мне седан лет ку нелли тейтулекс, вот мы соси. Вот мы дами картами.
I lägenheten finns bara kallvatten och hon måste själv hålla värmen i sin bostad med hjälp av en vedspis. Tvättmöjligheterna är mycket primitiva. Toalett måste hon dela med 10 andra familjer. I det nya unga Estland har klyftan mellan fattiga och rika vuxit mycket snabbt. Det här är Annelien Mäusi. Hon driver en industri som gör exklusiva kläder och smycken för den franska marknaden. På 5 år har Annelien blivit miljardär, men huvuddelen av hennes industri finns i Ryssland.
Meie maksuameti maksusystemid on praegu siiski väga julmad. Ja see hirmutab ära iga Eesti ärimehe, igaüks otsib väljapoolt endale odavamat tööjõudu ja püüab oma asjad lahendada väljaspool.
Annelien säger att hon förtjänat sina pengar ärligt, men många av de som i Estland nu gjort sig rika är ledare för något statligt företag som de plundrar.